Nästa vecka tar vi steget från den somriga kroppen till den somriga själen. För hur får vi juli att bli den här härliga och avslappnade pausen som ger styrka, kraft och mod till ännu ett arbetsår? Allt om resorna, kärleken och livet med tjocka släkten blir det nästa vecka. Missa inte det. Stina Näslund producerar, Astrid Anka-Krona sköter tekniken och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Så jag är i grund och botten en sån där folkbildande bildningsentusiast som alltid har ställt sådana här frågor själv. Och sen jag har lärt mig svaren så vill jag föra ut dem. Och det här ger mig möjlighet att göra precis det som jag hade önskat att folk gjorde när jag var liten.
Följ med Vetenskapsradion Historia och Dick Harrison på vårt lyssnarfrågemaraton. Dina historiefrågor får svar i ett helt program som du hör i Sveriges Radio Play.
Och i P1 kvart över sex ikväll. Klockan är 3, vi får nyheter.
Det svenska utrikesdepartementet skärper avrådan för resor till Israel med anledning av det försämrade säkerhetsläget i regionen. Beslutet fattades idag och avrådan gäller alla resor till Israel tills vidare. Tidigare sa vi att alla svenskar som befinner sig i Israel uppmanas lämna landet, men i nuläget finns ingen sådan avrådan enligt utrikesdepartementet. Och utrikesminister Maria Malmö Stenegard skriver på plattformen X att regeringen följer med djup oro händelseutvecklingen i konflikten mellan Israel och Iran och att den står i nära kontakt med allierade i EU och NATO. Hon skriver också att man uppmanar parterna till återhållsamhet och inte vill se en eskalerad konflikt. Konkurrensen på elbilsmarknaden ökar ytterligare när kinesiska BYD lanserar billigare modeller på den europeiska marknaden. Men Mattias Schmidt, fristående elbilsanalytiker i Tyskland, är skeptisk.
If you look at some of the headlines that claim BYD are ahead of Tesla, it's more down to the fact that Tesla are having a poor performance in 2020.
BYD och Tesla har under våren brottats om första platsen i nyregistreringsstatistiken för elbilar i Europa. Men som Mattias Schmidt säger så handlar det snarare om att Tesla haft ett dåligt år än att BYD har haft ett spektakulärt sådant. Nyligen lanserade de sin billigaste och minsta modell på den europeiska marknaden, vilket Financial Times rapporterat om. Men Mattias Schmidt tror inte att företaget kommer att kunna hålla i sina lägre priser, som heller inte är drastiskt lägre än konkurrenterna. Och det beror till stor del på att det ligger tullsatser på kinesiska elbilar. Däremot gör det inte det på hybridbilar, så många kinesiska bilproducenter har börjat producera sådana istället. Omkring hälften av bilarna BYD säljer i Europa är hybridbilar, säger Mattias Schmidt.
Those hybrid vehicles aren't impacted by that tariff. Around half of their sales are currently that hybrid compared to 8.
Hampus Zetterqvist, reporter. Sverigedemokraterna kommer att släppa sin omtalade vitbok under Almedalsveckan enligt vitbokens författare Tony Gustafsson, rapporterar Aftonbladet. Han säger att vitboken tydligt visar på Sverigedemokraternas kopplingar till citat ultranationalistiska och nationalsocialistiska grupperingar, slutcitat. Samtidigt säger han att det inte är några nya uppgifter. Så vädret, imorgon blir det på många håll soligt väder eller lättare molnighet. I Västra Götaland och Västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån. Temperatur allmänt 22-27 grader, men längst i norr 15-20 grader och i fjällen 10-15 grader. Ekonyheter med Alexander Ceylon Lund i studion.
P1, Sveriges Radio.
Den sista partiledardebatten före riksdagens sommaruppehåll var en smygstart på den stundande valrörelsen. Vilka frågor använder partiledarna för att angripa varandra? Hör det politiska spelet strax.
Ukraina slår ut fler ryska stridsflygplan. Vad kommer det här att få för konsekvenser?
En tankeställare för den långsiktiga utvecklingen av flygkriget.
Problem för den ryska propagandan i hur man ska formulera sig.
Lyssna på Radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström, i appen Sveriges Radio Play.
Och nu det politiska spelet. Programledare Parisa Höglund.
Slag under bältet, pikar och frontalattacker. Terminens sista partiledardebatt gav försmak på valåret. Och vem backar liberalen Karlsbro när hon öppnar upp för SD-samarbete? Du lyssnar på det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
I detta politiska spel.
Att inte dras med i politiskt spel. Men det är spelets regler.
Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet som vi spelar in den 12 juni. Klockan strax efter 11 är den. Hej Helena Isén, Sveriges Radios inrikespolitiska kommentator. Och hej My Råvedder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet.
Hej.
Hej. En sliten klyscha, vi går mot avslutningstider, men så är det även i riksdagen där den sista partiledardebatten för terminen gick av stapeln igår onsdag. Och det var väl framförallt avtackningen av Liberalernas partiledare Johan Persson som gav den starkaste avslutningskänslan. Och vi ska gå igenom själva avtackningspresentskörden lite längre fram i avsnittet. Men vi börjar med självaste debatten.
Den här regeringen tar barndomen ifrån barnen. Ebba Busch låter barn gå och lägga sig hungriga.
Jag är inte Morgan Johansson. Det vill säga, jag kommer inte slå mig för bröstet med allt jag har gjort och vara nöjd där. Utan vi kommer att vara nöjda när vi har löst problemen.
Socialdemokraterna gör nu den största vänstersvängen sedan löntagarfondernas dagar på 70- och 80-talen.
Det här är alltså Sveriges statsminister. Mannen som sa att han skulle vara den vuxne i rummet.
Ouch! Det hettade till rejält där.
Vilken bra sammanfattning. Det lät mycket, mycket mer spännande än det var.
Helena, hur skulle du sammanfatta den här sista sammandrabbningen?
Ja, men det var lite fränare attacker än vad som är brukligt i mellanvalsdebatter. Och det var en del inlägg med lite doft av populism, måste man säga. Dadgostar, som vi hörde här, hon sa också att en ny vänsterregering kan ge den ensamstående mamman Caroline glass på stranden i sommar. Vi vänsterpartister står beredda att göra jobbet. Eller Ulf Kristersson om Socialdemokraterna som fick böta 3 miljoner till Spelinspektionen för sin aggressiva lottförsäljning. Och han sa då, vi kan ju inte ha partier som låtsas motarbeta gängkriminella men i själva verket odlar gängkriminella. Så det var fränt.
Alla vill ha uppmärksamhet så här, 15 månader innan valet.
Ja, och det är väl också så att opinionsläget pressar Tidöpartierna också att agera och vara tuffare helt enkelt, det skärper tonläget.
Okej, utrikespolitiken fick ju en del uppmärksamhet och då handlade det ju inte om kriget i Ukraina som det har gjort i flera debatter nu de senaste åren utan kriget i Gaza. Och kriget kopplades också sen till antisemitism i framförallt Vänsterpartiet i den här debatten då. Hur stor sprängkraft har Gaza-kriget?
Det är ju en toxisk fråga som Fredrik Furtenbach brukar säga. Dels är ju den mediala uppmärksamheten kring regeringens inställning till Israel och UNRWA väldigt stor. Och sen inträffar det hela tiden incidenter av mer handgriplig karaktär. Vi har ju pratat om bråket mellan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna i Europaparlamentet. Nu har Sverigedemokraten Jessica Stegrud lagt ut ett klipp från riksdagsentrén där hon har blivit attackerad verbalt av en aktivist. Och då säger Stegrud att hon aldrig ens har uttalat sig i frågan om Gaza. Och nu på morgonen så har utrikesministern hållit presskonferens om hur den här regeringen då ökar pressen på Israel. Oklart om det kommer att dämpa kritiken. Sen har hon utsatts för en hotfull incident, fick vi veta. Mm. Så att ja, men den frågan är ju otroligt infekterat.
Att liksom kriget i Gaza leder till så mycket inrikespolitik, My. Är du förvånad över det?
Nej, men det har ju pågått en ganska lång tid. Och det har ju också, det får ju också inrikespolitiska konsekvenser eftersom till exempel av Vänsterpartiet att man har sett att engagemanget för Palestina och för Gaza har liksom lett till antisemitiska uttryck och lett till att flera vänsterpartister har blivit utslutna och att partiet har väldigt svårt att hantera det. Det tar för lång tid, man vet liksom inte riktigt var gränsen går, man vet inte hur man ska sätta ner foten utan att samtidigt kritisera engagemanget för Gaza som ju är en viktig del av Vänsterpartiets politik. nu så ser vi också hur de som står på olika sidor, kanske man inte kan säga, men hur att regeringens position också skapar liksom turbulens och konflikter mellan partierna. Samtidigt så är det ju en utrikespolitisk fråga som egentligen inte borde behöva ta sig in så här mycket i partipolitiken.
Och med tanke på att det här kriget har pågått ett tag och den senaste tiden har ju rapporteringen blivit... Man har fått se den humanitära krisen förvärras. Det är väldigt många som kanske har börjat se det mer som en humanitär fråga snarare än en Israel-Palestina-fråga. Så att den får ju mer och mer uppmärksamhet också i de breda grupperna.
I den breda lagen så tror jag mer att det handlar om det. Att man får börja se det mer som en humanitär fråga. Och det är där som regeringen faktiskt har problem att svara på frågor. Och det märks att de är otroligt pressade i den här frågan kring Gaza och den humanitära situationen. För att det är ju mycket lättare att ta ställning för en liksom politisk konflikt. Det är väldigt mycket svårare att behöva ta ställning när det handlar om att om man ska rädda människors liv eller inte rädda människors liv. Och de har ju väldigt svårt med detta. De försöker förflytta sig nu, men vi vet ju också om att det finns slitningar inom regeringsunderlaget kring hur man ska ställa sig till insatser i Gaza.
Helena?
Ja, här var det ju Miljöpartiet som i första inlägget i alla fall tog upp den här frågan, men där svarade ju Kristersson då att ni piskar upp en stämning.
Vi kan väl lyssna på en bit ur just debatten när Daniel Heldén tog upp kriget i Gaza och Unrwa.
Varför går Sverige före i att legitimera förbudet mot Unrwa? Varför spelar statsminister Ulf Kristersson med i Benjamin Netanyahus spel?
Det är bara 4 länder i hela världen som ger mer pengar än Sverige till civilbefolkningen i Gaza. Och vi ger det till de organisationer som vi vet kan få fram hjälpen också.
Att oppositionen väljer att gå på regeringen så hårt i den här frågan, är det för att man känner att man har liksom folk på sin sida just för att det är en humanitär fråga?
Jag tror också att det finns väldigt tryck i de här partierna att gå på regeringen i den här frågan. Jag tror inte bara det handlar om att skapa... Alltså att visa genom väljarstäder och så. Jag tror att det finns i de här, i Miljöpartiet, Vänsterpartiet, ju väldigt starka rörelser för den här saken och för humanitära frågor. Så att det är inte bara politiska poänger alls i det här, skulle jag säga.
Mm. Det var ju så i Miljöpartiet att den sedermera avsatta bostadsministern Mehmet Kaplan till exempel åkte med ett av fartygen Ship to Gaza, kan ha varit 2010 tror jag. Och det tidigare språkröret Gustav Fridolin är också aktiv och har alltid varit och är aktiv i debatten nu då med hård kritik mot Maria Malmö Stenegard.
Just det, Fridolin var ju med Aktuellt så sent som igår om det här just. Tror ni att Gazakriget, om det fortsätter, kommer bli en stor inrikespolitisk fråga fortsättningsvis?
Väldigt stor fråga i medierna. Mm. Och då blir det en stor fråga.
Jag tror inte det går att undvika det ifall det är så att den humanitära situationen fortsätter att vara så svår som den är nu. Oavsett hur man tycker att det ska lösas eller oavsett på vilken politisk sida man står, så är det ju klart att människor ser lidandet och tycker att det behöver bli bättre. Där har de ju egentligen ingen konflikt. Frågan är bara hur man ska göra det.
Okej, det blev också en Clash of the Titans i form av att Magdalena Andersson och Ulf Kristersson gick på varandra ganska ordentligt.
Så här kan vi inte ha det, och framförallt kan vi inte ha partier som låtsas prata mot kriminella men som själva odlar kriminella.
Vi socialdemokrater, vi tar ansvar för våra lotterier. Hur vore det om statsministern tog ansvar för Sverige?
Det var en sån typisk Magdalena Andersson-formulering, tyckte.
Det var det verkligen. Ja. Men hur odlar man igen kriminell? Är det liksom vatten och gödsel som krävs eller är det någonting annat?
Ja, man anlitar ett bolag där de jobbar.
Telemarketingbolag och mycket pengar.
Ja, ja. Det är, ja, alltså, det är det som är vatten och gödsel i den kriminella världen.
Exakt. Okej, hur jobbigt var det att den här lottoskandalen kom upp ännu en gång för Magdalena Andersson?
Lottoskandalen?
Lotteriskandalen.
Ja. Ja, men hon har ju det här standardsvaret då, att hon städade ut direkt att det här avtalet med telemarketingbolaget där det satt anställda som var dömda kriminella och sådär, att det sades upp omedelbart, att styrelsen och vdn fick sparken. Och det svaret har hon ju upprepat många gånger, och det har ju räckt hittills i alla fall, för man ser ju inga tecken på kris i opinionssiffrorna.
Fram tills att de fick en miljon bot.
Ja.
Då blev det jobbigt igen.
Jo, det är ju naturligtvis tråkigt att behöva svara på frågor, men man ser ju som sagt inte i mätningarna att det här påverkar Socialdemokraternas stöd.
Det är ju inte det som är det stora problemet med lotteriverksamheten, utan det är ju att de tjänar jättemycket pengar på det, och det kommer de inte kunna göra framåt. Så nu måste ju Socialdemokraterna tänka om kring sin finansiering.
Det är också ett problem att de sålde lotter till gamla och dementa.
Det är också ett problem. Det är också ett problem. Men för partiet är det ju att de blir av med pengarna till ett större problem.
Ja.
Moderaternas strategi att gå åt sossarnas vänstersväng användes ju igen. Det har de ju gjort i alla fall sedan kongressen, ganska ihärdigt. Kommer vi få höra det här i 15 månader till nu?
Ja, kanske. Det kommer vara som de där stenarna som skulle vändas på om och om igen. Det är för att politiker, de har ju en idé av att om de bara säger någonting till ett många gånger så ska det liksom bli en sanning, eller i alla fall uppfattas som en sanning. Och då brukar vi ju få svaret när vi säger så här, men det är väl lite tröttsamt. Då säger de, men alla människor lyssnar inte på oss lika mycket som ni gör. Och det är ju också sant.
Mm, det är ju det.
Men samtidigt så tror jag också att vanliga människor blir trötta på att höra samma ramsa om och om igen. Särskilt när det är lite svårt att backa upp. Alltså vad det är man ska hitta under stenen, eller vad det är man menar den här vänstersvängen är. Då tycker jag ändå att argumentet tappar lite fart.
Du avfärdar ju denna vänstersväng, men jag tycker den är ganska tydlig då i den ekonomiska politiken då, med slopandet av karensavdraget, inrättande av statlig investeringsbank, slopande av fri etableringsrätt i hela välfärden, det ständiga talet om marknadsmisslyckandet, kritiken mot livsmedelshandlare, banker, elbolag och sådär. Och här kan man ju notera att det kom hård kritik från Centerpartiet, vilket tvingade Magdalena Andersson lite på defensiven igår. Rickard Nordin var det ju som ersatte Anna-Karin Hatt, eftersom hon inte sitter i riksdagen. Och han menade ju då att Socialdemokraterna beskriver företagare som skurkar när de borde beskrivas som hjältar som ger jobb och skapar tillväxt, då tyckte ju han. Han sa, tittar man i Socialdemokraternas dokument hittar man inget roligt för företagen. Och då fick hon ju svara att ja, men vi är ju överens om att om den gröna klimatomställningen, där ska Sverige ligga i framkant och det ska vi bli rika på. Men det där var ju lite otippat, tyckte jag.
Varför var det otippat?
Nej, men det är ju uppenbart nu då att de ska svinga både åt höger och åt vänster. Mm. Det var ju inte fritt från kritik mot tidigare regeringen på något
Rickard
sätt.
Rickard Nordin var ju hård mot dem också.
Absolut, i klimatfrågan och sådär till exempel.
Nej, men jag håller med att det finns en vänstersväng i den ekonomiska politiken. Det är inte bara den som de tar upp, utan de vill ju också prata om det här med migrationspolitiken och kriminalpolitiken. För att där är de mer oroliga för att sossarna har lagt sig så nära dem. Och där är det ju väldigt svårt för dem att argumentera från vänstersväng, eftersom de har gått otroligt långt åt det konservativa hållet värderingsmässigt. Så att vänstersvängen, den är ju lite svårare att förklara, för att man måste nästan in i det som Helena pratar om här. Och det är ju också saker som Socialdemokraterna kanske i vissa delar lite motvilligt tänker göra efter kongressen. Men som man också vet att man vinner väljare på. Så där är de ju inte särskilt nervösa över att bli anklagade för en vänstersväng när det handlar om att ta bort karensavdrag och sådär.
Mm. Nej, de vill ju göra det. Ja. Jag menar, det är lite konstigt att de slår ifrån sig detta. Därför att jag menar, reformisterna i Socialdemokraternas vänsterfalang är ju jättenöjda med de här bitarna.
Men är det för att man är orolig att man ska klumpa, att all politik ska klumpas ihop till någon typ av vänstersväng? Att,
ja, men
att
man vill ju ha mittenväljare. Alltså de vill ju ha storstadsväljare och mittenväljare och så vidare. De vill inte anklagas för att sitta i knät på Vänsterpartiet och Miljöpartiet till exempel.
Mm.
Och när det gäller den här högergiren i migrations- och kriminalfrågorna så är det ju precis som My säger, att där har ju Tidöpartierna lite svårare att angripa dem då, i och med att de har lagt sig så nära Tidöpartierna.
Det är väl egentligen bara Socialdemokraterna på den sidan som försöker att hålla sig mot mitten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de är ju väldigt mycket vänster. Jag tycker de har ju inte ändrat sina positioner och de tänker inte göra några sådana förändringar. Miljöpartiet har ju redan gjort den där vänstergiran och sen har de hållit sig kvar där under väldigt lång tid.
Okej, så det här var i alla fall Moderaternas väg framåt, att gå åt sossarnas vänstersväng. Hur slog sossarna tillbaka mot Moderaterna då i debatten?
Magdalena Andersson anklagade Ulf Kristersson flera gånger för att sänka skatten för de rika, låta sjuka och barnfamiljer betala detta i och med högre läkemedelskostnader då och slopandet av det här tillfälliga bostadsbidraget. Och sen fyllde hon på med attacker om att de driver en arbetslinje fast utan arbete. Tillväxten ligger i bottenträsket och så vidare. Och hon upprepade då sitt tal om behovet av ett nytt ledarskap, underförstått hennes eget. Och då kontrade han just med det här att hon har inget lag för att genomföra sin politik, men det har han.
det var ju väldigt stort fokus ändå från Kristerssons håll på att man vet vad man har men man vet inte vad man får. Men jag skulle ändå säga, om vi utgår från hur opinionsläget ser ut nu, så är det ingen som vet vad de får oavsett vilket parti de röstar på. För att regeringen har ju två partier som inte ens kommer in i riksdagen i de senaste opinionsmätningarna. Då vet man inte vad man får. De har också två partier som inte alls kommer överens om hur de ska kunna samarbeta, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och det är ju samma med Magdalena Andersson. Alltså hur hon ska få ihop det där regeringsunderlaget, det är ju... Alltså det står ju inte ens skrivet i stjärnorna. Det finns liksom ingen tydlig snisslad väg framåt för henne heller. Jag tror att man ska vara beredd på vad som helst.
En härlig lång regeringsbildning på 150 dagar.
När vi alla åldrades i dubbel fart. Mm.
Sammanfattningsvis då, det var en hård ton när partiledarna möttes i riksdagen en sista gång innan sommarlovet. Eller sen är det ju Almedalen, och då möts de ju inte på samma sätt.
Då undviker de varandra mer genom att ha uppdelade dagar.
Just
där
det.
De får en slott.
Där de får stå på scen.
Mm.
Eftersom vi har Aftonbladet här så vill jag ha betyg i sann kvällstidningsanda. I alla fall av dig, My. För Helena är en oberoende public service-medarbetare.
På presenterna?
Nej, först och främst. Vilket betyg för debatten?
Oh, en trea. Mm. Vilket de vanligtvis kanske är en 1,5-2.
Oj, du är hård. Vi lämnar sakfrågorna då. Liberalernas partiledare Johan Persson tackades ju av som sig bör.
Mitt enda medskick är, som någon närstående till mig i familjen brukar säga när det hettar till: tänk på tonen. Den spelar roll. Kort och gott, tack för att jag fått göra demokratisk värnplikt med er. Tack.
Jag tyckte det var rörande. Jag tycker generellt de här avtackningarna är väldigt fina.
Jag hoppas att det inte är hans fru som säger till honom tänk på tonen. Eller? Jag vet inte. Jag vet inte i vilket sammanhang i familj det är en trevlig sak att säga till någon om det inte är en vuxen som säger det till ett barn.
Men som vanligt med Johan Persson så kanske han sa lite för mycket.
Som vanligt. Ja, som vanligt. Och det är ju det vi kommer att sakna honom för.
Det är ju lite gulligt sådär att se att de här bråkstakarna ändå kan skilja på sak och person.
Mm.
Även om presenterna ofta innehåller lite gliringar och så.
Just det.
Och det var inte så lite gliringar den här gången.
Nej, det var mycket gliringar faktiskt.
Ja. Om jag ska sätta betyg på presenterna skulle jag ändå säga att det här var den sämsta presentskörden som jag kan minnas att någon partiledare har fått.
Det
så har
betyget.
Jag sagt det.
Det var ett betyg som heter
det
Duga.
Det var betyget en svag etta punkten.
Han fick ett gäng böcker av Jimmy Åkesson, Ulf Kristersson.
Nooshi Dadgostar.
Gostar.
Daniel Heldén.
Jag förvånades över att det var så många som sa här får du en bok, den har du nog läst. Jag tänkte, varför ska han få den då? Då kan man få en bok den inte har läst. Okej, okay, men vad var det för gliringar? Vilka gliringar var ni reagerade på?
Ja, men Magdalena Andersson som då inte gav honom en bok utan en kurs på ABF i Örebro. Det var väl för att Liberalerna i regeringen då har varit jättearga på det här fusket med bidrag i studieförbunden och dragit ner anslagen till dem med flera hundra miljoner. Sen så var det ju då en aktiebok från Nooshi Dadgostar. Det har ju varit uppmärksamhet här i Sveriges Radio, inte minst om liberala statsrådens aktiehandel. Mm. Och då så kontrade ju Johan Persson att han ska ringa Nooshi Dadgostar och läsa högt ur den så att hon kan lära sig lite om företagsamhet och hur man finansierar företag och så vidare. Var det lite kul.
Som åhörare blev det lite som ett quiz. Alltså koppla presenten till politisk nyhet.
Jimmy Åkessons bok Omgiven av idioter heter den, va?
Mm.
Det kändes ju som att han och Johan Persson, de har pratat om hur Liberalerna är idioter. För att tiden slått av en whisky eller konjak eller vad det var. Och nu så vill han bara berätta det för världen. Att det är inte bara Jimmy Åkesson som tycker att Liberalerna är idioter i allmänhet. Det är också Johan Persson.
Just det där med den personliga relationen är ju någonting man slås av, att man liksom får följa med in bakom kulisserna på liksom hur det är bland partiledarna, att det kanske är så. De har en politisk show under debatten, men bakom kulisserna är de kanske mer kompisar än man tror.
Johan, jag har ju sagt det här till dig förut, men jag tycker inte du ska sluta.
Okej då.
Jag vet att din fru inte håller med, men jag tycker det är jättetråkigt.
Vi har delat en hel del oförglömliga stunder tillsammans. Stunder som jag faktiskt är osäker på om de kommer att nämnas i någon av våra biografier, om vi nu bestämmer oss för att skriva någon sån.
Min present till dig är en studiecirkel i ABF i Örebro.
Den här då, läsplattan, den rymmer ju 24 000 böcker. Och när du är klar med dem, jag lovar, då har du nog till att ta pinn.
Ska vi notera här vilket som är det rikaste partiet?
Den som gav en läsplatta. Ja.
Det var också en gliring.
Det var det.
Det blev från perm till skärm.
Mm, det blev det verkligen.
Inte från perm till perm.
Det sista då, innan vi lämnar det här, det var ju Ebba Buschs, apropå att säga för mycket. Vi har så många minnen som jag inte kommer kunna återberätta.
Tål att tänka på
mycket.
Vad det kan vara för minnen de har.
Jag tänker välja att tänka att de har haft det så tråkigt tillsammans att det inte är värt att prata om för eftervärlden.
Med den fultolkningen lämnar vi partiledardebatten. Men vi stannar kvar i Liberalernas framtid faktiskt. För slaget om nästa liberala partiledare är ju ännu inte avklarat. Och nu har ännu en gumma hoppat upp i lådan, nämligen Karin Karlsbro. I en intervju med Svenska Dagbladet öppnade hon upp för att Liberalerna ska kunna sitta i regering också med Sverigedemokraterna. Hon gick däremot sitt partis lysande röda linje.
Och sin egen personliga övertygelse.
Som hon slängde över bord.
Ja.
Hur stor var den här överraskningen, Helena?
Ja, den var mycket stor för mig och för dig också.
Ja, det får man säga.
Ja, Karlsbro har ju hört till de argaste kritikerna av samarbetet med Sverigedemokraterna. Så att det var en helt otippad kovändning. Och jag måste säga att jag har fortfarande inte riktigt landat i analysen av hur hon har tänkt här.
Varför hon gör det här?
Nej, hennes eget resonemang som hon också har redogjort för i olika Facebook-inlägg går ju ut på att Liberalerna verkligen behövs då som vakthund i tider av stigande högerpopulism runt om i världen, i Europa och USA och så vidare. Och så tycker hon då att hennes parti måste börja räkna mandat, och om man håller fast vid den här röda linjen som innebär att inte släppa fram SD i regering, vilket ju SD kräver, då är risken att det blir nyval och då är det nog ute med Liberalerna. Mm. Och det finns ju de som spekulerar i att det här kan vara en försöksballong som hon skickar upp på uppdrag av någon partiledarkandidat. Det finns också de som spekulerar att hon själv vill lansera sig som partiledarkandidat, men om man nu har fastslagit den här röda linjen så är det ju inte den smartaste strategin.
Nej.
Sen ska man ju veta också att hon själv har sitt på det torra. Hon klarade sig kvar i Europaparlamentet efter valet i fjol då, och sitter nu säkert i 2029, så att hon kan kosta på sig utspela det här slaget.
Men att hon själv har en röd linje där hon har varit slagits för att man inte ska samarbeta med SD, men man är väl inte sämre än att man kan ändra sig om man tittar på att det går dåligt, Liberalerna ligger under riksdagsspärren, och man resonerar att det är bättre att vi ändå öppnar upp för ett samarbete så att vi får vara med eventuellt.
Jo, det är ju det resonemanget som hon verkar driva på, men samtidigt är det ju så här att Liberalernas problem är ju att de har hattat fram och tillbaka i den här frågan. Och det viktigaste för dem är ju att vara tydliga i vart de står. Och i politiken är det ju så här, nu har de ju ett beslut, och det är sånt, ett beslut i politiken, det står sig tills att man ändrar det beslutet. Och sen så måste man ställa sig bakom det nya beslutet i så fall. Jag tror att de kommer att ändra sig till en viss gräns. Jag tror att de kommer att gå med på att till exempel släppa fram en regering där SD sitter, men kanske inte vara del av den regeringen. För det måste man ju ändå göra om man vill hjälpa till att skapa ett regeringsunderlag på högersidan, eftersom Sverigedemokraterna ställer rimliga krav ändå att sitta i en regering med tanke på deras storlek.
Mm.
Men det som är konstigt är ju att när man själv går ut utan någonting annat och liksom göra sånt här utspel. Alltså dels för att hon inte har den positionen i partiet egentligen.
Ja, jag tänkte,
för att det ska betyda någonting på riktigt. Men dels också för att det här partiet behöver hålla ihop.
Och det är många som sätter upp ett stort frågetecken också kring det här, eftersom hon inte har drivit det i partistyrelsen där hon är adjungerad.
Mm.
Och det menar ju då personer att visst kan man argumentera för en annan linje än den vi har, men då gör man det internt.
Alltså Liberalerna har ju inte råd att ha för feeling på saker och ting som inte är förankrade nu. De har ingen partiledare, de har liksom inte riktigt någon tydlig politik framåt som väljarna bryr sig om. De har haft jätteturbulent under våren med flera ledande liberaler som har hoppat av. Alltså de behöver ju bli ett tydligare alternativ, och då hjälper det inte om någon går ut och liksom börjar kasta upp testballonger. Men det här är ju också ett parti som är experter på att skjuta sig själv i fötterna. Så att det är ju klart att det kanske är det, på det sättet så ligger det väl kanske i linje.
Men är det inte också en perfekt testballong då från någon som Carlsberg? Jag tänker, eftersom hon inte är den tyngsta av liberaler, kan man inte också bara avfärda det i så fall och liksom
gå
vidare?
Men vem är det hon ska testa det på? Alltså det är ju det som också är helt oklart. Vem för vem är den här testballongen till för i så fall?
Nej, men det, jag tycker man ska inte glömma bort att det är en prekär situation när man ligger på drygt 2% i opinionsmätningarna. Då måste man kanske tänka vad händer? Och man kanske måste tänka, vi måste ha stödröster. Och får vi det om vi sätter upp diverse olika villkor? Så jag menar, hon har väl liksom tänkt om och vill försöka vara realist här. Men det är ju konstigt att man inte testar en sån linje internt först. Det vi har hört hittills är ju att liberalerna 100% står bakom den här röda linjen, att aldrig släppa fram ens en regering med Sverigedemokraterna i. Men jag vet inte om det stämmer.
Okej då, den här partiledarfajten som ska vara klar den 24 juni.
Det ska vi komma med själv på måndag.
På måndag får vi veta
valberedningens förslag.
Men det är väldigt tyst. Är det bra eller dåligt att det är så tyst?
Nej, jag tror inte att det är så bra för dem egentligen. Att det verkar som att alla journalister har på något sätt gett upp och ingen bryr sig. Och jag vet inte om det är så bra att ingen bryr sig när man är mitt i en partiledarprocess. Och det är väldigt ovanligt för liberalerna. De brukar ju glappa fritt. Den här gången har de bestämt sig för att inte göra det.
Jag tror också det är för att de har ingenting att säga, för att deras stora problem är ju nu att de har två favoritkandidater som inte säger ja till att ta det här uppdraget. Och att jag gissar att det pågår då någon slags övertalningskampanjer, och då finns det kanske inte så himla mycket egentligen heller att läcka ut till journalister.
Nej, det pratas ju om Erik Ullenhag nu då.
Just det.
Och han har ju varit med i partiledarfight tidigare men förlorat mot Nyamko Sabuni. Det var någon som trodde att det här Karin Karlsbro-utspelet är en testballong och Erik Ullenhags vägnar.
Hon frågade åt en kompis.
Men just det. Men när han var aktuell då i partiledarstriden 2019, då stöttade han ju januariavtalet med Socialdemokraterna och sa i alla fall Ekots lördagsintervju, att det var ingen bra idé att bygga en regering på stöd av ett parti som står så långt bort från Liberalerna som Sverigedemokraterna. Däremot så satt han i SVT och ville inte svara på frågan om han kunde tänka sig samarbete med SD som partiledare. Detta var alltså innan han förlorade mot Nyamko Sabuni. Men det finns då de som menar att han har bytt från att vara mot samarbete med Sverigedemokraterna till att nu vara för.
Man kan återuppfinna sig själv också och vad man tycker,
ja,
mellan varven.
Liberal, att vara liberal eller att vara kluven.
Så frågan är då, vem blir det på måndag? Om ni vågar er på en gissning.
Alltså det är rykten då om att Romina Pourmokhtari inte vill, och det är rykten om att Lotta Edholm inte vill. Nej. Jag betvivlar de ryktena lite grann. Det kan hända att de inte är jättesugna, men jag tror, i och med att de inte har markerat kraftfullt nej, så tror jag absolut att de är övertalningsbara.
Jag tror i så fall på Romina Pourmokhtari. Jag förstår att det är en tuff sell för partiet. Hon vill liksom gifta sig i sommar och hon vill liksom ha en härlig liksom festlig sommar och allt det som kanske kommer framåt när man är liksom 30 år och är nygift och vad man vill göra då. Att det är kanske lite svårt att säga så här, nej men ska du inte bara skippa det och ta hand om det här lilla partiet där det liksom är kaos och vi kanske inte ens kommer in i riksdagen och sådär. Så att jag förstår att det är lite kanske tuff övertalningskampanj, men jag tror ändå att det blir hon. Och sen så tror jag att en avgörande fråga framåt är väl egentligen att det är en person som orkar ta fighten även om de inte skulle komma in i riksdagen. Som är så här, jag har ändå 4 år kanske utanför riksdagen eller i opposition i mig för att se till att det vänder på riktigt för Liberalerna. Det tror jag liksom, det borde vara valberedningens första fråga, om man har det, om man ska bli den här partiledaren den här gången.
Och då är hon bara 34 år ändå.
Ja, men det är väl roligt med Erik Ullenhag att det spekuleras i att de försöker övertala honom. Han har ett jättefint jobb som Sveriges generalkonsul i New York. Men jag menar, Liberalerna gillar ju honom. Han har djup förankring i partiet. Hans pappa satt i riksdagen för Folkpartiet då på 70-80-talen och var gruppledare och allting. En fin folkpartist. Ullenhag har status i partiet. Och kanske lockas på samma sätt som Anna-Karin Hatt till slut kände att hon gjorde av möjligheten att rädda sitt lilla parti.
Kanske vill han göra sin demokratiska värnplikt.
Kanske han vill.
Som Johan Persson sa.
Jag vågar inte ha någon teori om vem det blir, känner jag.
Vi får se. Tur att det bara är en helg kvar till måndag.
Så himla spännande.
Ungefär. Mm. Vi säger tack där. Helena Isén, My Råveder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat. Ungern förbjuder Pridefestivalen i Budapest och upprördheten är stor bland EUs medlemsländer, parlamentariker och inom kommissionen.
Orbáns regering mår bra av att ha den här ständiga konflikten.
Men Ursula von der Leyen vill inte reta Viktor Orbán för mycket. Varför måste EU tassa på tå?
Folkkonsultationer.
Lyssna på det senaste avsnittet av Europapodden med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Och nu Gräns. Programledare Kalle Glas och Claes Aronsson. Sveriges Radio.
De senaste 20 åren har det lagts mycket kraft på att bekämpa islamistisk terror. Men ett annat islamistiskt hot har fått växa mer ostört.
Det är politisk islam, den är icke-våldsbejakande, den är långsam.
Vi pratar om muslimska brödraskapet. De pekas ut både i Sverige och utomlands som ett hot mot vårt demokratiska statsskick.
Konsekvensen av att de lyckas överföra den här ideologin, det är ju att de här svenska muslimerna inte ser demokrati som en överideologi, utan sharia.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur det muslimska brödraskapet infiltrerar Sverige. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Jag är mycket glad och stolt och borde svenskarna också vara glada. De har fått sin första moské i Stockholm.
Södermalm i Stockholm en junidag för nästan exakt 25 år sedan. Tusentals muslimer firar den nya moskén, ett stenkast från Medborgarplatsen. Utrikesminister Anna Lind är med på invigningen.
Jag vill börja med att för egen del och på mina kollegors utrikesminister Anna Lind och statsrådet Ulrika Messings vägnar tacka för inbjudan.
Sveriges Radio sänder direkt och en av dem som svarar på flest frågor den här dagen är en vältalig man från organisationen Sveriges unga muslimer.
Vad säger ni åt de som är oroliga för att nu kommer de här vilsna ungdomarna i förorten att bli fundamentalistiska muslimer allihopa och skilja sig ännu mer ifrån det svenska samhället?
Ja, det är snarare tvärtom faktiskt. Nu har de ett ställe att komma till, ett ställe att hitta sina rötter och därmed bli lugna, stabila, kunskapstörstande människor som har något att bidra till. Jag tror tvärtom. En moské är ett integrationsprojekt och någonting som motverkar gettofieringen av olika invandrargrupper och muslimer, faktiskt.
Den här killen heter Pierre Durani och han skulle nog inte ha intervjuats om det varit känt vilken hemlighet han bär på. Men den här dagen får han prata fritt om den nya moskéns betydelse i Sverige.
En normaliseringsprocess pågår. Muslimerna känner sig hemma i Sverige och en svensk islam, en blågul islam, växer sakteliga fram.
Det är framförallt oljepengar från Mellanöstern som finansierar moskén. Den ägs och drivs av det islamiska förbundet i Sverige som ingår i muslimernas europeiska råd, CME. Och just CME anser många forskare och experter och även underrättelsetjänster är det muslimska brödraskapets paraplyorganisation i Europa.
Mm, men det talas inte mycket om den här sommardagen för 25 år sedan. Och ännu mindre om vad det muslimska brödraskapet har för agenda i Sverige.
Det är då världens äldsta och största islamistiska organisation och ideologiska rörelse som etablerades 1928 i Egypten av en skollärare vid namn Hassan al-Banna.
I Egypten så firade miljontals människor runt om i landet Mohamed Morsis seger i presidentvalet igår.
Det muslimska brödraskapet, de nådde väl kanske sin höjdpunkt där sommaren 2012, får man väl ändå säga.
Mm.
När de vann presidentvalet i sitt hemland.
Ja, det minns man ju.
Segerrusiga människor välde in mot torget där varenda kvadratdecimeter i princip var fylld.
Men den här glädjen, den varade ju inte så länge. Bara ett år senare så avsattes presidenten och muslimska brödraskapet kastades ut ur landet. Och den nya basen är istället Qatar. Men organisationens ideologi och syn på islam, den har inte ändrats. Aje Karlbom är biträdande professor vid Malmö universitet och han har inriktat sig på politisk antropologi med fokus på islamism och just muslimska brödraskapet.
Det är ju då en ganska fundamentalistisk tolkning med vissa pragmatiska inslag. I grunden så har de ju en idé om att islamisera hela världen, så att säga. Det är målet som hägrar någonstans långt fram vid horisonten.
Och de är väldigt tålmodiga i brödraskapet. Man jobbar med att få muslim efter muslim att följa det rätta sättet att leva på enligt deras modell.
Ju fler muslimer som börjar följa den här strikta versionen av islam, desto fler familjer, desto fler kvarter, desto fler kanske städer, stadsdelar, kommuner, och till slut då så ska det här nå upp till staten. Så det är en nerifrån upp strategi kan man säga.
En skillnad som gärna brödraskapet vill framställa jämfört med andra islamistiska grupper, det är att de är mer moderata.
Ja, men det finns liksom inget våldsbejakande åsiktsbagage här, såsom jihadism och sånt.
Nej. Och det kan ju låta lite smart då att tona ner det där om man vill locka så många som möjligt. Men det betyder inte att brödraskapets åsikter passar in i den svenska och västerländska demokratin.
Nej.
Men man ska ju inte förledas att tro att det här är en liberal form av islam, för det är det ju inte, va?
Och även fast det muslimska brödraskapet inte är en våldsam organisation, så har den i Mellanöstern varit en inkörsport till terrorgrupper som Al-Qaida och IS.
MB historiskt har ju då i Mellanöstern framförallt fungerat som en inkubator för radikalisering. Alltså det är ju många som har börjat sin bana i brödraskapet och sen tyckt att det här, det händer inte så mycket. De vill gå för långsamt fram, och så har man gått över till en mer radikal grupp då.
Bonjour à tous. Un document explosif entre les mains du ministre de l'Intérieur ce matin. 73 pages compilées par les services de renseignement.
Nyligen läckte en statlig fransk rapport om det muslimska brödraskapet till medier. Och det beskrivs som ett explosivt dokument. Och det är då en kartläggning av bland annat fransk underrättelsetjänst om hur brödraskapet infiltrerar det franska samhället.
Nu är ju också irritationen i stora delar av befolkningen väldigt stark emot det som man upplever är negativa konsekvenser av muslimska brödraskapet. Och det är väl en anledning till att det blev stor uppmärksamhet.
Rapporten visar att brödraskapets nätverk har kontroll över nästan 140 moskéer i Frankrike, och att var tionde moské som öppnats sedan 2010 står nära organisationen. Det är visserligen ingen jätteförändring jämfört med tidigare rapporter som släppts, men det har gett liksom bränsle åt den redan överhettade debatten som finns i Frankrike. Thomas Lindbom är Frankrike-kännare och författare.
Det gjordes en undersökning för en månad sedan genom CSA, en av de franska undersökningsföretagen. Och det visade sig att 88% av det franska folket eller franska väljarna vill förbjuda muslimska brödraskapet. Det är ju en otroligt hög siffra.
Men trots då det här starka motståndet mot det muslimska brödraskapet bland fransmännen, så är det inte så lätt att stoppa dem. Framförallt inte i storstäderna där polis och andra myndighetspersoner inte har tillträde till vissa förorter. Och där kan ju då muslimska brödraskapet utan någon större konkurrens nå ut till barn och unga.
En form av indoktrinering kan man väl kalla det av barn och unga. Och det sker väl då mycket i dels i förskolor och annat som man då styr, men också i idrottsföreningar och andra verksamheter som finns i de här områdena där barnen bor, så att säga.
Thomas har själv träffat representanter för franska islamistiska organisationer som får sina pengar från det muslimska brödraskapet. Och de tycker ju själva att de gör stor nytta i de här utanförskapsområdena för både barn och vuxna och alla som behöver stöd.
Men problemen uppstår ju när man börjar ställa sig frågor om det inte finns en underliggande alternativ agenda för det muslimska brödraskapet.
Mot den bakgrunden så har jag idag fattat beslut om att sänka terrorhotnivån från en 4 till en 3 på den 5-gradiga skalan.
Den här nyheten, den damp ju ner bara för någon vecka sedan, så det kan ju då kännas som det här avsnittet vi gör idag att det är lite feltajmat helt enkelt.
Ja, men det är ju för att man ofta då förknippar islamism med terror och våld. Och det här hotet som vi pratar om i det här avsnittet, det är något helt annat än den där våldsbejakande islamistiska terrorn som varit på tapeten ända sedan 11 september 2001.
Det är politisk islam, den är icke-våldsbejakande, den är långsam.
I motsats då till den här våldsbejakande islamismen så försöker den här typen av politisk islamism att infiltrera samhället för att uppnå sina mål.
Alltså islam ska styra allt ifrån vad som sker om vi liksom i sovrummet mellan två personer ända upp till vad staten bestämmer i lagstiftning och så vidare.
Aje Karlbom, islamistforskare.
Konsekvensen av att de lyckas överföra den här ideologin till väldigt många svenska muslimer, det är ju att de här svenska muslimerna inte ser demokrati som en överideologi, utan sharia, alltså en helt annan ideologi.
Och metoderna man använder är oftast helt legitima i ett öppet samhälle som Sverige är.
Det vill säga man bildar föreningar, man bildar skolor, man använder demokratins verktyg för islamistiska syften.
Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan och har länge intresserat sig för det muslimska brödraskapet.
Det som också är utmärkande är att man skapar organisatoriska strukturer. Det vill säga man skapar en gatekeeper-funktion mellan myndigheter och hela den muslimska communityn. Men det påverkar ju då möjligheten, om det är en liten klick individer som positionerar sig som en gatekeeper, så styr man då organisationer inom civilsamhället och så vidare och dominerar genom att man gör sig som språkrör för hela gruppen.
Och de som då styrs av det muslimska brödraskapet, de blir som mer rättslösa medborgare än övriga i samhället. Och det här märks kanske allra tydligast när det kommer till kvinnors rättigheter.
Du ska aldrig tänka att du ska gå till polisen.
Det här är från maj 2012. Två kvinnliga reportrar på Uppdrag granskning på SVT ger sig ut med dold kamera till Sveriges 10 största moskéer. Och de försöker få svar på vad de tycker om månggifte och hustrumisshandel.
Jag kan tänka sig att det är fint på ett svar.
När en av kvinnorna berättar att hennes man tagit sig en andra hustru, säger nästan alla de muslimska rådgivarna att det är mannens rätt att göra så.
9 av 10 säger att en man får ha flera fruar. Och på Stockholms moské så sätter en imam gränsen vid 4.
Generöst ändå.
Det är tillåtet att ha till och med 4 fruar.
det här, det går ju helt på tvärs med det svenska demokratiska rättssamhället och rättsstaten som vi har. Och även om det känns väldigt långsökt här då att islamister ska kunna ta över Sverige på något sätt, om vi ser till nationen, så är det ändå, ja, men det är ju illa nog för de som påverkas i sitt liv idag.
Mm.
De vill ju att samhället ska styras i enlighet med islamisk lag. Och dels så anser man ju att sharia ska vara rättsgrunden. Och då kan man skapa parallella rättssystem. Vi har liksom en sekulär lagstiftning, så har vi parallella lagstiftningar. Man gör inte den här åtskillnaden som vi har i sekulära samhället mellan religion och politik. Och därför vill man integrera islam i det offentliga styret. Islamister förespråkar ibland också könssegregering, kontroll av kvinnors klädsel eller sexualitet. Man vill också begränsa yttrandefriheten, som exempelvis att kränka islam.
En sak som slår en när man pratar om det här ämnet, det är ju att det är svårt att få grepp om hur stort det här hotet är i Sverige.
Mm, islamism är ju som att försöka, vad ska jag säga, spika upp en pudding på en vägg.
Ja, det saknas ju en smoking gun.
Mm, ja, för vi säger ju ofta saker som, ja, det finns kopplingar.
Mm, lite vagt sådär. Så vad vet vi egentligen om det muslimska brödraskapets utbredning i Sverige?
Alltså, det första man bör känna till då, det är ju att man kan inte ansöka om medlemskap. Utan vad som gäller är att MB utser personer som de vill dra in i verksamheten. Så MB har någon form av rekryterare som ständigt håller koll på tänkbara liksom, medlemmar.
Muslimska brödraskapet, de har alltså ingen egen lokal eller en registrerad förening i Sverige, utan man försöker på olika sätt rekrytera personer inom redan befintliga verksamheter. Aje Karlbom, han har varit med i två utredningar om muslimska brödraskapet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Om jag skulle bli rekryterad så skulle jag få gå in i en liten studiecirkel till att börja med. Och sen, den som håller i den här studiecirkelverksamheten kan sen liksom rekommendera till steg två. Och sen går man vidare allt eftersom man visar att man är gudstroende, att man verkar vara lojal och så vidare.
En plats med stort inflytande som många menar styrs av muslimska brödraskapet hittar vi i Stockholm.
Jag blev invigd i muslimska brödraskapet vintern 94. Men efter två år så insåg jag att det här inte var my cup of tea, eller insåg att jag behövde gå vidare och utträdde inte. Det finns ingen liksom så här, utan bara identifiera mig inte längre som en av dem. Helt enkelt. Men fortsatte vara aktiv i Sveriges unga muslimer under många år till. Så att jag hade fortfarande en väldigt stor kontaktyta med hela den organisationssfären som var under inflytande av muslimska brödraskapet.
Det här är Pierre Durani som pratar ut i podden Sista måltiden. Och det var ju han som pratade där för 25 år sedan utanför Stockholms moské som en muslimsk företrädare när moskén invigdes. Men det få visste då, det var att han några år tidigare hade rekryterats av muslimska brödraskapet under en resa i Frankrike. Och nu så är Durani inte en ung man längre. Han har hunnit fylla 50 år och är inte längre med i brödraskapet ju.
Nej, han är inte ens troende muslim längre.
Nej, men Stockholms moské, den pekas återkommande ut för att ha nära kopplingar till brödraskapet.
Alltså Islamiska förbundet i Sverige, som ju har sitt huvudkontor i Stockholms moskén vid Medborgarplatsen, det är, ska vi säga, brödraskapets svenska paraplyorganisation.
Mahmoud Shalfi, som är imam och chef för Stockholms moské, skriver ett mejl till oss att det finns inte något samröre med muslimska brödraskapet. Och han lyfter upp att moskén samarbetat med säkerhetspolisen under koranbränningarna och LVU-kampanjen just för att lugna ner situationen.
Och han skriver också att de som försöker koppla Stockholms moské till brödraskapet, de sysslar med konspirationsteorier.
Och angående då moskéns kvinnosyn som avslöjades i Uppdrag granskning, så skriver han citat: "Vi vill tydligt poängtera att Stockholms moské som institution ska bedömas utifrån vår officiella policy, våra aktiviteter och våra offentliga uttalanden och inte utifrån enskilda händelser som skett för över ett decennium sedan och som redan är hanterat internt."
Jag hittade en intervju, söndagsintervjun i Sveriges Radio från 2023, och där är Schalfi ändå öppen med att han gillar det muslimska brödraskapets tolkning av islam.
Jag tycker personligen att brödraskapet är den mest balanserade, den medelväg skolan. Det betyder att vi är inte extrema. Jag är stolt över att inspirera av den här skolan, men jag har aldrig haft någon kontakt med brödraskap som organisation.
Men det finns fler organisationer i Sverige med koppling till muslimska brödraskapet, enligt forskare. Studieförbundet Ibn Rushd, som redan fått sina statsbidrag indragna av staten.
Mm, det är ju ett av dem. Ett annat är Islamic Relief, som beskrivs som det muslimska brödraskapets biståndsorganisation och kassako, vilket de själva tillbakavisar.
Mm, så är det. Och brödraskapet, de har sina tentakler ute och kontrollerar andra organisationer. Men det lite intressanta är att de inte behöver så mycket folk för att göra det.
Jag skulle säga att de som styr i det här klustret i samhället är mellan 25-30 personer i Sverige.
Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan.
Så det handlar om ledarskiktet som organiserar andra. Och då blir det ganska mycket.
Jag kommer nu ta initiativ till att vi i Sverige genomför en motsvarande fransk rapport här i Sverige för att komma till botten med de här problemen, för att få göra upp den här ängsligheten som har funnits i Sverige kring den här typen av frågor, och för att vi på det sättet ska kunna pressa tillbaka de här krafterna.
Till att börja med så har integrationsminister Mats Persson samlat en expertgrupp för att börja titta på den här frågan ur ett svenskt perspektiv. Och där finns det redan tankar om vad som behöver göras. Att få bort alla bidrag som ges till organisationer som samarbetar med det muslimska brödraskapet. Det kan vara en stor sak.
Det är många bäckar, så att säga, att täppa till där. Det är ju även kommunala kulturbidrag och i viss mån även regionala bidrag och sådär. Så att det finns många sätt för den här rörelsen att skaffa sig skatteinkomster helt enkelt. Och det tror jag man måste täppa till.
Regeringen tittar nu också på om det går att stoppa utländsk finansiering av trosamfund med koppling till islamism eller andra antidemokratiska intressen. Pengar kan ju verkligen styra en verksamhet.
För det påverkar till syvende och sist inriktningen, ideologiska inriktningen.
Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan.
Det handlar inte bara om religiösa moskéer. Det kan ju handla om den ryska ortodoxa kyrkan och dess inverkan, och att de har kopplingar till främmande makt. Så att vi behöver få en bättre översikt över hur ser det ut? Hur finansieras det?
Alltså det kan ju låta här som att det finns en hel del lågt hängande frukter för att få bukt med islamismen här i Sverige. Mm. Men på samma sätt som att det är svårt att göra någonting åt till exempel koranbränningarna, så är det lika svårt att tysta islamister, i alla fall så länge de inte gör något olagligt.
Mm. Så det här lite luddiga hotet mot vår demokrati som islamismen kan tyckas vara, det har till exempel säkerhetspolisen svårt att hantera.
Just det.
De är framförallt fokuserade på det våldsbejakande delen, liksom det yttersta hotet. Så det här ligger liksom i gråzonen mellan andra myndigheters ansvar och säkerhetspolisens ansvar. Vilket gör att det blir också svårgreppbart.
Här ställs ju olika värden emot varandra, och frågan är ju vad som väger tyngst i det svenska samhället.
Jag menar, mycket av verksamheten som bedrivs är ju inte olagligt. det är mycket som ska vara lagligt. Och särskilt också religionsfriheten och möjligheten till att utöva detta.
Det är ju oerhört komplext det här, Kalle.
Mm. Alltså bara göra det här avsnittet. Det har ju varit lite som att springa på ett livsfarligt minfält.
Ja, Magnus Ranstorp som diskuterat de här frågorna i många år. Han tycker att politiker både på vänster och höger kanten bär skulden till att det är svårt att prata om det här i Sverige.
Vad jag menar är att det är viktigt att kunna liksom diskutera religionen och religionens inverkan på samhället. Rikta kritik mot religion etc. Men vi har väldigt svårt att göra det i Sverige eftersom vi är i huvudsak ett sekulärt samhälle och har lite förståelse för hur det här verkar.
Och för att kunna diskutera de här frågorna på rätt sätt så krävs det också kunskap och att zooma ut lite och se helheten. För en stor del av lösningen på problemen med islamism, de finns såklart också i att få många muslimer bättre integrerade i det svenska samhället.
Det handlar också i samma mån att motverka hat mot muslimer och främlingsfientlighet och sen också kunna särskilja mellan islam som trosutövning, islamism som ideologi och jihadism eller ja, våldsbejakande radikal islamism.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 10 juni 2025. Tekniker var Mats Jonsson och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.
Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 4.
Ekonyheter. Två politiker i delstaten Minnesota i USA uppges ha blivit skjutna i sina hem enligt uppgifter till flera lokala medier. Och enligt uppgift till ABC News ska båda vara allvarligt skadade. Det handlar om en demokratisk senatsledamot och en lokal kongressledamot som också är demokrat. Just nu jagas den misstänkta gärningsmannen som kan ha varit utklädd till polis enligt lokala medier. Gaza har hamnat i medieskugga nu när Israel anfallit Iran. Dessutom har Gaza varit helt utan internet i 3 dygn efter att den sista fiberkabeln förstörts i strider. Men Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem lyckades ändå få iväg ett röstmeddelande.
All the world now focus on Iran and forgot Gaza. With its starving and thirst, water, sewage, rats.
Världen har glömt bort Gaza, glömt svälten, törsten, råttorna, dödandet och sopbergen, säger Sami Abu Salem. Med hjälp av en kollegas e-sim har han lyckats skicka röstmeddelanden för första gången efter 3 dygns total tystnad under Gazas internet-blackout. Men det är riskabelt, säger han. Ett e-sim gör att man måste söka sig till en hög plats för att få en signal. Och att befinna sig på ett hustak eller en kulle gör att man är mer utsatt för Israels drönare. Samtidigt, säger Sami, finns det en förhoppning i Gaza om att Israels attacker mot Iran skulle kunna leda till ett slut på kriget i Gaza.
Strikes against Iran gave people in Gaza some hope that war is over because this strike means that Hamas is losing the main political and logistic supporter.
Attacken mot Iran innebär att Hamas nu förlorar sin största uppbackare Iran. Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Kairo.
Och läget i Mellanöstern är fortsatt spänt efter Israels och Irans attacker mot varandra. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard skriver på X att regeringen följer händelseutvecklingen med djup oro och att de står i nära kontakt med partner och allierade både i EU och i NATO. Hon skriver också att de uppmanar parterna till återhållsamhet och att de inte vill se att konflikten blir värre. Direkt efter nyheterna i P1 så kan du höra ett extrainsatt program om just det läget i Mellanöstern och då framförallt efter attackerna mellan Israel och Iran. Nya kopparstölder gör att tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå inte kan komma igång igen förrän tidigast måndag lunch. Det har varit stopp sedan natten till i fredags på grund av omfattande kopparstölder där strömledande kablar förstörts. Men natten till idag upptäcktes nya påbörjade stölder som fördröjer arbetet. Det var nyheterna i studion, Carina Galanou, Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Det här är en sändning från Ekot. Och det här är ett ljud som invånarna i Tel Aviv kunnat höra under natten när Irans motattack med robotar mot Israel var som mest intensiv. Och detta efter den största israeliska attacken någonsin mot Iran, där ledare inom statsapparaten dödats och kärnanläggningar attackerats, anläggningar där Iran tros anrika uran för att tillverka kärnvapen. Välkommen att lyssna till den här sändningen där vi ska höra om det mycket spända läget och under den kommande halvtimmen också försöka förstå vad som står på spel. Men vi börjar i nuet. Johan Mattias Sommarström, vår korrespondent. Vad är det senaste kring attackerna och utvecklingen?
Ja, Israel och Iran har fortsatt att utväxla robot- och flygattacker under dagen. Israel säger sig ha slagit ut luftförsvaret i Teheran genom att attackera ett 40-tal mål där i natt. Natten efter överraskningsanfallen. Israeliska flygvapnet säger att staden inte längre är immun utan exponerad för israeliska attacker, som man uttrycker det, och att vägen till Teheran ligger fri. Och i bombastiska ordalag också så varnar man för att Teheran kommer att brinna. Och i Iran så uppges ett 14 våningar högt bostadskomplex ha träffats och 60 människor ska dödats, däribland barn. Det har skadats personer också i Jordanien idag av nedskjutna robotdelar. Och flera vågor av robotar har också skickats från Iran mot Israel, och i Israel har minst 3 personer dödats. De flesta robotar har skjutits ner, men några har nått fram, och i andra fall så har nedfallande robotdelar orsakat skador. Flera civila mål i Israel har träffats. Och i Iran så har det absoluta toppskiktet inom militären och revolutionsgardet dödats, liksom 9 nyckelpersoner inom kärnenergiprogrammet. Och den israeliska militären säger att man förväntar sig fler omfattande inkommande attacker under kvällen.
Ja, vi får se vad som händer framöver. Och som du sa så var det några robotar som tog sig igenom det mycket avancerade israeliska luftvärnet. Det kom många på en gång, och vid en av nedslagsplatserna i Tel Aviv finns du, Samar Hadros, vår korrespondent. Vad ser du, Samar, runt omkring dig just nu?
Ja, jag står i ett kvarter som heter Ramat Gan, och här så slog en robot ner igår kväll. Och ja, det jag ser framför mig, det är massa förstörelse. Flera byggnader som är förstörda. En del, jag tror att det handlar om jag räknar nu, ungefär 9 byggnader som är delvis eller helt förstörda, kan man säga. Det är också bilar som har drabbats av det här, vars glas och rutor har krossats. Minst 15 bilar kunde jag räkna till har förstörts. Och grejen är att vi står här på ett område där det är avspärrat. Så vad jag har förstått så är förstörelsen mer än det som vi ser framför oss, eftersom vi inte kan komma nära där den här roboten verkligen slog ner. Och här har människor samlat, både de som kommer hit för att titta på förstörelsen. Här finns det poliser, journalister, men också människor som har fått sina hem förstörda, som bara står här eller sitter här och väntar på att få klartecken från polisen och räddningsarbetare för att komma in i sina hem och försöka ta ut det man kan få ut från hemmen.
Ja, vad säger de som du har träffat där på platsen då?
Jag pratade med en förskolelärare, Hila heter hon, och hon bor tillsammans med sina 2 systrar, och hon berättade hur hon igår, precis några minuter efter att de gick ner till skyddsrummet, så slog den här roboten med ett enormt slag, men hon beskriver en enormt ljud som de hörde, slog ner, och då förstod de att det här är illa. De försökte ta sig ut från skyddsrummet, men väldigt mycket bråte hade hamnat vid dörren, så det var jättesvårt också för dem. De blev instängda i det här skyddsrummet. Och hon berättade att ja, hon sitter här och väntar på att få försöka komma till sitt hem och få ut någonting från sitt hem. Vi kan höra vad hon sa.
But we wait to take something in the home. We need to get inside and we take jewelry and stuff, you know. We need. We have only what we have. It's the only stuff, but we have over there stuff for the art, like for my father stuff and pictures and gold.
Det var Hila alltså. Du samlar fler av dem som du har hunnit träffa hittills där på plats. Hur ser de på den här massiva attacken som Israel utförde mot Iran, som sen då gav det här svaret?
Ja, de flesta, eller alla skulle jag säga, som jag pratade med, menar att Israel var illatvunget att starta det här kriget. Och de kallar det faktiskt för krig. För jag pratade med en kvinna och sa, befarar du inte att det här ska liksom eskalera till någonting större? Och då sa hon, större som vad? Vi är i krig. Så det är många som resonerar så. Och en av dem är 63-årige Shimon. Vi kan höra vad han sa.
If we let them to build the beam, the bomb, we pay more. The price is nothing here. I mean, it's a lot damage, yes? You can see the damage, right? We need to protect. So we lose like 40, 50 million. That's money. Money is a problem. America give money. Trump give money for this. Don't worry about it. He pay for everything. What we're doing, he pay. What the Mossad do, we pay. They pay everything.
Yeah.